Stjärntydare från när och fjärran strålar samman kring Jesusbarnet. Kanske tänkte de, kände de, som i sången vi nyss hörde. Det vi fann var större än vi trott. Gud kommen var till jorden i ett barns gestalt. Det vi fann var större än det vi trott. Och säkert höll de med om de välkända orden vi nyss sjöng. Stjärnan från Betlehem leder ej bort, men hem. Vad vet vi egentligen om stjärntydarna? Vad har traditionen, vad har historien att berätta? Och hur kan de visa ett mönster för oss idag? Det är några frågor som jag vill beröra i den här predikan. Och vill ni inte titta på mig så kan ni ju titta på de som står där vid krubban. För det är ju precis så som traditionen har låtit de visa sig. Tre stycken mäktiga män som står där och tittar på barnet. Man har menat i kyrkans historia att de vise männen är en slags representation för hela mänskligheten. Som på 13:e dag jul faller ner i förundran och tillbedjan inför gudabarnet. De var stjärntydare, står det i vår nya bibelöversättning. Vise män, står det i den gamla bibelöversättningen från 1917. Och i grundtexten används ordet magiker. Utan att ordet magio har exakt samma betydelse som på svenska, magiker. Men allt nog så är det i alla fall några stycken som kommer, och gåvornas antal har genom historien gjort dem till tre. Den fromma traditionen har dessutom gett dem namn: Kasper, Melchior och Baltasar, gårdagens namnsdagsbarn. Man har gett dem olika åldrar, en mycket ung man, en i medelåldern och en riktigt gammal. Man har till och med låtit dem representera varsin av den tiden kända världsdelarna. En europé, en afrikan och en asiat. Förmodligen så kom de ju från samma håll. Men det är ändå något fint i den fromma tanken att de kom från helt olika platser och följde stjärnan. Och så böjer de sig och hela mänsklighetens vägnar inför barnet. Som Maria ammar. Den här bilden har ju gjort att just 13-dagen har varit missionsfesten i många olika kyrkosamfund genom tiderna. En dröm om att alla människor skulle lära känna Jesus och förhålla sig till honom. Missionsfest, 13-dag. Festen har försvunnit i de flesta kyrkor eftersom många är bortresta över jul och man gärna vill fortsätta upphöja missionen. Och i den här kyrkan så är ju missionssöndagen nästa söndag, för då hoppas man att alla är tillbaka från skidresor och jullov för att flera ska få del av missionen än de som råkar vara hemma den här helgen så som vi är. Men det är ändå en tradition och det är därför man har den här 13-dagsinsamlingen i Ekumeniakyrkan från första advent fram till sista januari. Det beror på detta. Men när jag vänder och vrider på den här berättelsen så växer också ett annat perspektiv fram. Stjärntydarna, de tre eller hur många de nu var, som böjer sig till Jesus med sina gåvor, som representerar kanske hela mänskligheten och alla åldrar. Att allt det ryms hos barnet. Alla människor, alla åldrar, angår Jesus. Det är inte en viss typ av människor i vissa delar av världen eller från vissa samhällsskikt som angår Jesus. Nej, alla människor, alla typer, alla olikheter strålar samman där i barnet. Det är en ganska utmanande tanke även om den låter självklar. Men det är en utmanande tanke för hela samhällsbygget, för församlingen och för alla gemenskaper. Att olikheter berikar och behövs. All likriktning, all främlingsfientlighet, all självgodhet utmanas hos barnet i krubban. Det utmanar oss globalt och lokalt i samhällsbygge, organisationer och i kyrkor. Men det utmanar också på en nära nivå i våra personliga relationer, i vänskapskretsar, i släktsammanhang, i familjen. På det personliga planet utmanas vi av att olikheter berikar. Någon dag här i december så läste jag ju min andaktsbok Idag är Guds dag, skriven av karmelitbroder Wilfrid Stinnesen. Och jag läste flera dagar liksom i följd under en dag, för jag följer inte den så varje dag. Men då var det en text som särskilt glimmade till utifrån det här temat med de vise männen vid krubban. Och nu vill jag läsa nästan hela den reflektionen. Det kanske är 10 meningar ungefär. Så här skriver han. När vi nu i jultiden betraktar den heliga familjen ser vi hur olika medlemmarna i den är. Jesus, Maria och Josef har var och en sin helt specifika kallelse och uppgift i frälsningsmysteriet. Men aldrig någonsin har det funnits en mer harmonisk och fridfull familj. Just genom olikheterna finner personerna den djupaste enheten. Det är inte likheterna som skapar enhet, vilka många tror, utan kärleken. Kärleken till och med växer och utvecklas av olikheter. Om det inte fungerar bra i en familj eller gemenskap säger man så lätt, vi är allt för olika. Men det är inte olikheterna som orsakar konflikter, utan bristen på kärlek. Kärleken förvandlar olikheterna till harmoni, inte genom att utjämna eller utsläta den, utan genom att bejaka och respektera den. Respekt är en av kärlekens finaste egenskaper. Respekt för den andras egenheter och unika personlighet. Om vi älskar vill jag att den andra allt mer ska bli sig själv. Jag bekräftar honom i det som gör honom olik mig. Genom att se på Jesus, Maria och Josef kan vi lära oss mycket om hur den djupaste enheten skapas i kärleken till andra just sådana som de är. Vi själva, vår familj, vår församling, hela världen kommer att vinna på det. Så långt Stinnesens ord. Alltså, hos barnet i krubban så utmanas vi till frid, harmoni, försoning och enhet som ger oss mod att leva med olikheter. Väl där överlämnar stjärntydarna sina gåvor. Enligt kyrkans tradition har dessa gåvor en djup innebörd. Stjärntydarna överlämnar guld därför att barnet som Maria håller i sin famn är en gudomlig kungason. De överlämnar rökelse därför att barnet som ligger i Marias knä är den verkliga och egentligen enda prästen som ska leda den himmelska gudstjänsten. De ger barnet myrra därför att han som vilar vid Marias bröst är den största profeten, sanningssägaren och vägledaren. Han är smord med andens olja. Och trots att man ju kan tycka att Jesusbarnet även på den tiden kanske skulle ha mycket mer glädje av en nallebjörns nuttefilt och barnvagn, så var det gåvor som passade hans person och berättade något om den funktion som skulle vara hans. Och det hela är ju mycket vackert. Men de svarta skuggorna slår runt omkring. Och de är också tänkvärda. Stjärntydarna kommer från den del av den väldiga asiatiska landmassan och söker sig först till maktens stad, till kulturens, religionens och politikens centrum, Jerusalem. Det är lämpligt att där i Jerusalem fråga efter den nyfödde gode kungasonen. Men makten reagerar med ryggmärgen. De är avslöjade. Makten vill alltid framställa sig som att den vill alla väl, men den tål inte konkurrens. Egentligen vakar den mest över att behålla sin egen makt. Den är beredd att bokstavligen gå över lik, till och med barnlik, för att behålla makten. Det är därför det är en provokation för makthavarna i Jerusalem att höra att det finns ett nyfött hot i en bergsby några kilometer söderut. Stjärntydaren hade följt stjärnan, men hur kunde de då komma fel? Stjärnan leder ej bort, men hem. Det var ju så onödigt att de skulle dyka upp i Herodes tempel. Och tack vare deras fråga så mördades mängder av gossebarn, drivet av rädslan att förlora makten. Stjärntydarna kom till palatset i Jerusalem, och jag undrar verkligen varför. Vi förstår inte det, och vi vet förstås inte det, men vi kan ju ändå tillåta oss att leka med tankarna. Och när jag försöker sätta mig in i situationen och spekulera i vad som kanske hände, så tänker jag så här. De visste att de letade efter en kung. Är man då logisk och frågar sig vad som är den största chansen att finna kungen, så är det förstås i palatset. Det verkar som att det var en ganska lång vandring om de kom från Asien, som att de hade följt stjärnan, men på något sätt så ser jag i mitt inre som att de tackar stjärnan för hjälpen, och så tänker de, nu klarar vi oss själva, nu går vi till palatset för där finner vi sonen. De utgick kanske från sin egen vishet och erfarenhet hur det brukar vara, och visst kan vi känna igen oss. Det är väldigt lätt att inte lyssna till Gud i vårt inre och i de yttre utmaningarna. Det är mycket lättare att tänka, jag klarar mig själv, jag vet nog allt vad som är bäst. Jag är ju ganska smart och har en och annan erfarenhet så att jag kan tänka ut vad som blir bra. Ganska ofta gör vi ju väldigt kloka val, men det händer att också vi går vilse i både intellektuella resonemang och i det verkliga livet. För att vi är rädda för förändringar, rädda för det som är främmande, rädda för att pröva nya vägar och nya tankar. Det är svårt att uppfatta hur Gud kan kalla oss på stigar och vägar som vi ännu inte prövat. Det är lätt att gå vilse, som de vise gjorde. Men hur gick det då för dem? Hur gick det för de vise? Ja, det vet vi ju. De upptäckte sitt misstag. De lämnade Jerusalem. Och så fann de åter stjärnan. Det var som att stjärnan hade väntat på dem. Att de äntligen skulle fatta att det var stjärnan de skulle följa och inte sina egna kloka tankar. Gud tog inte bort stjärnan, eftersom det var den som skulle leda dem, inte bort, men hem. De vise bevisar här sin verkliga vishet. De hamnar fel, och det kan ju vem som helst av oss göra. Men de lär sig av sitt misstag och gick tillbaka till utgångspunkten. Tog ut riktningen igen. Stjärnan var kvar och de kunde fortsätta sin färd. Nu litade de på stjärnan, Guds ande som fick leda dem. Färden gick förbi palatset, maktens centrum, till den lilla oansenliga byn Betlehem. Här fann de stallet. Här fick de äntligen böja knä och hylla Guds människoblivande. Hos barnet fick alla plats. Vise från hela världen, alla åldrar, herdar från grannskapet och två unga föräldrar med ett unikt uppdrag. I stallet möts olikheterna. Olikheter som inte är något hot, utan en tillgång om man bara försöker se varandra med kärlek. I inledningen av gudstjänsten sjunger vi i den första psalmen. Stjärnan ledde visa män fram till Jesus, deras vän. Vi kan följa samma stjärna Om vi gör det glatt och gärna ska vi också hitta hem. Att hitta hem är att leva eniga i kärlek trots olikheter. Att följa stjärnan gör att vi kanske blir överraskade. Att tänka och handla i andra banor än det vi själva räknar ut. Att ge en gåva till en annan människa, en gåva som vi kanske inte skulle komma på själva att vi skulle ha gett om inte Gud visade vägen och påverkade oss. Att hitta hem handlar kanske om att låta Jesusbarnet hjälpa oss att leva nära vårt eget inre barn för att vi ska kunna bli bot för världens plåga. Och lita på att Gud är hos oss, är ljus i natten för att hjälpa oss att våga leva våra liv och ge det som gåva till andra.